Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är ett arbete jag gjort sedan 2016 för att jag höll på att kvävas. Jag kände verkligen att jag stod inte ut. Jag var bara arg på mina läsare.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 128 av We Are Influencers. Över 7 år har gått sedan Klara Lidström var med i We Are Influencers senast. Och det har ju hänt en hel del sedan dess. Inte bara på det personliga planet utan även i hennes business. Klara har gått från att blogga hos Amelia till att ha sin egen plattform och utökat sitt team med bland annat en webbredaktör som gör att hennes blogg optimeras helt och hållet för att passa hennes läsare. Klara gör det klart att bloggen är långt ifrån död, snarare tvärtom. Här kan du jobba med att skapa meningsfullt innehåll som inte bara slängs ner i ett svart hål som är sociala medier utan som kan leva år efter år. Vi pratar om hur hennes podd har hjälpt henne att hitta sin riktiga röst och att hon nu kan visa upp hela Klara i sina kanaler och faktiskt våga stå upp för sina åsikter oavsett vad hennes läsare tycker. Här är min intervju med Klara Lidström. Vill du också ha tusentals följare, jobba på dina egna villkor och samarbeta med stora varumärken? Jag hör dig. Att vara sin egen chef och att skapa som jobb, det är fantastiskt. Men det är också hårt jobb. Så innan du ger dig in i en tuff bransch med höga krav, ladda ner min gratis nybörjarguide med de 6 första stegen till att bli en framgångsrik influencer. Du hittar den på lalinda.se/influencerguide. lalinda.se/influencerguide. Hej och varmt välkommen, Klara Lidström!
Tack!
Varmt välkommen tillbaka. Jag satt och lyssnade lite på vår förra podd då du var med. Detta var den 12 maj 2015. Det är alltså ganska precis 7 år sedan. Ja. Vad har hänt sen sist?
Ja, vad har inte hänt sen sist? Alltså... Allting har
hänt. Du har skrivit en massa böcker, du har fått en massa barn.
Ja, precis. Ja, men mitt liv är ju helt annorlunda. Jag är trebarnsmamma. Jag på det sättet är det annorlunda. Men sen så jobbmässigt, vilket jag antar att det är det du är mest nyfiken på, så har det ju förändrats väldigt mycket på de här åren som har gått sedan dess. Jag skulle kanske ha lyssnat på det podden också, för jag minns inte riktigt vad vi pratade om. Men jag minns att jag tyckte det var väldigt kul att vara gäst i en podd där man får prata om någonting som kanske för den breda allmänheten anses som nördigt, men för oss som är intresserade är typ det mest intressanta som finns, nämligen hur man bygger sitt varumärke på nätet och hur man är liksom skicklig i sociala medier och hur man interagerar med folk och så. Det är ju det roligaste som finns att fundera på.
Det var därför jag startade podden, för att få nörda ner mig i det här bakom kulisserna gyttjan. Men vi ska prata väldigt mycket blogg idag, hade jag tänkt. För du är ju liksom the OG, one of the OGs i den här bloggosfären. För du är ju, jag skulle säga att du är bloggare först.
Vad skulle du säga?
Nej, jag säger också det. Alltså, nu säger jag ju influencer, för det är det som folk idag har som samlingsbegrepp. Men jag känner mig verkligen, verkligen som en bloggare. Och så känns liksom Instagram och även podd och sånt, det känns som en sidoverksamhet eller som ett sätt att brodera ut det som är min kärnverksamhet, vilket är bloggen. Och 2015 var ju bloggen fortfarande så himla stor som begrepp jämfört med hur den är nu. Men jag skulle säga att redan 2015 var det mycket prat om, alltså det har det varit sedan jag började blogga, om bloggens stöd och det finns ingen framtid för bloggen. Och jag har alltid tänkt att det är liksom en, ett sånt missförstånd av, alltså att man tror att bloggen är som den, ett nytt tv-spel eller att det är som en Tamagotchi eller någonting, att man leker med det ett tag och sen blir man trött. Men alltså det alla de här kanalerna bygger på är ju personliga relationer, och jag kommer ju inte liksom bara för att nu är bloggen dödsfenomen eller nu är Instagram död som fenomen, så de personer jag verkligen har fastnat för, de kommer jag ju vilja följa oavsett, för att se, eller var det YouTube eller vilken kanal, för att liksom se deras, hur deras liv utvecklar sig. Hur går det med IVF-en? Hur går det med adoptionsplanerna? Hur går det med deras hundar? Hur, alltså så här, alla de där sakerna, för det handlar ju om personliga relationer. Det är därför det är så otroligt, otroligt starkt som fenomen.
Men jag menar, för du har ju ändå liksom hakat på de här andra kanalerna, Instagram och så. Men, och du har ju haft en väldigt framgångsrik podd.
Mm.
Men vad är liksom, vad är anledningen till att du alltid kommer tillbaka till bloggen?
Ja, men alltså, anledningen till att jag kommer tillbaka till bloggen är ju för att det är så, alltså dels tycker jag att det är, alltså fortfarande, nu har jag bloggat i, alltså 2006, hur många år är det? Är det 15 år eller sånt där? Alltså, det
16.
Är ju, 16 år. Det är ju så fruktansvärt roligt, för det är verkligen det forumet jämfört med när man skriver en tidning eller tv, vilket jag också gör. Då är det ju alltid en redaktör eller en producent eller någon som ska filtrera. Det är liksom pressläggningen är lång, eller det är en bok, det är ett års framförhållning. Men när jag skriver någonting så kan jag få en idé, jag kan gå och fota, jag kan redigera ut det, jag skriver ihop det, och sen så på någon timme så kan jag få läsa reaktionerna på det. Och ingen säger till mig så här, nej, det här passar inte riktigt temat vi hade tänkt oss, det här passar inte riktigt. Alltså, så det är min direkt, väldigt, väldigt direkta kanal. Och sen är ju Instagram så också. Men det som är med Instagram är ju att algoritmerna styr så otroligt starkt. Men jag tänker 2015 när vi gjorde den här intervjun, eller när vi hade när jag gästade den här podden rättare sagt, så låg jag fortfarande kvar på Amelia. Jag hade flyttat min blogg dit efter att ha legat själv några år och sålt annonser själv sedan 2011 tror jag, till att ligga på Amelia, för att jag visste att jag ville ha till barn. Jag kände att jag höll på att bli utmattad, jag var väldigt trött, jag liksom ville ha hjälp att sälja och kunna fokusera på bloggen, men också nå ut. Alltså man når ju ut till fler när man har hjälp av en stor plattform med flera andra bloggar. Så är det ju, man är ju mer ensam när man ligger själv, man är ju beroende av att man själv håller på med trafiken. Men hela tiden var tanken då att jag ändå skulle flytta tillbaka till en egen plattform. När jag hade fått hjälp av Amelia, fått hjälp att driva trafik, fått hjälp att bli större, fått hjälp att nå ut, flytta tillbaka. Och det jag har tänkt och kände ganska tidigt i bloggandet var att, och det tror jag många kan relatera till även om man är på YouTube eller Instagram, att det är liksom så tungt, för att man skapar allt det här fantastiska materialet då, i bästa fall, som hela tiden bara försvinner ner i en lång, lång scroll. Alltså det är bara... Och jag kände liksom att ja, men jag har ju så här jättemycket recept, jag har jättemycket DIY-grejer, jag har massa bra texter som jag skulle ha lyft upp igen, för att jag har ju nya läsare hela tiden som inte har sett det här. Och istället för att jag ska kunna, alltså då var ju verkligen bloggen som en enda lång scroll, då fanns det bara ett enda sätt, och det var att återpublicera, och det vill man ju inte hålla på med hela tiden. Nej. Och då började jag fundera på hur skulle man kunna göra bloggen till en mer tidningslik, men inte göra som vissa bloggar har gjort, nämligen att liksom göra en tidning och sen lägga sin blogg under tidningen. Alltså göra så ett kvinnomagasin typ på nätet, för att jag tycker att bloggen är stjärnan. Alltså kvinnomagasin på nätet finns det ju en miljard av. Bloggen är stjärnan. Mm-hmm. Jag lägger bloggen som första, liksom, det är det som är, den här scrollen är fokus, men jag kan jobba med widget eller puffar som jag kallar det då, när jag lyfter fram gammalt material, alltså sånt som är tidlöst. Alltså till jul lyfter upp gamla julrecept från tidigare år, eller pyssel, eller texter jag skrivit om julen. Alltså så att, och det har jag ju sett då. Och det, allt det här började jag liksom fundera på, och 2016 så gjorde jag slag i saken och flyttade till eget domän igen och anställde då samtidigt en webbredaktör, en bloggredaktör. Jag tror inte, vet inte om det finns någon annan som har en bloggredaktör. Nu tror jag det finns några stycken, men då fanns det nog inte det. Och Och det var ju då Erika Dahlgren som jag också haft min podd med, som kom från Sveriges Radio, en jätteduktig producent där, liksom gjort Sommar i P1, gjort jättestora produktioner. Och hon ville jobba med mig, vi var ju kompisar, men att hon liksom hjälpte mig att mejsla fram och hjälpa mig med mitt material helt enkelt. Så hon har jobbat med att göra widgetar, men också jobbat med att, alltså helt enkelt producera mig, att hjälpa mig att se vad som är värdefullt och vad har jag för material som är viktigt, vad vill man veta mer om och hur ska jag tweaka de här sakerna för att bli mer unik och inte gå dit alla andra går och så här. Och det var ju så roligt, för det här gjorde jag 2016, och sen för 2 år sedan eller 1 år sedan byggde jag om bloggen en gång till och utvecklade det här ännu mer, för att det jag har kunnat se under de här åren när alla har pratat om bloggdöden har ju varit att bloggen har ju bara vuxit. Alltså min blogg framförallt, men så absolut, jag har mindre sidvisningar. Alltså folk var ju kanske inne, förut var ju folk inne när man inte hade Instagram, var man kanske inne 7 gånger på en dag. Precis som folk är inne på Instagram 7 gånger på en dag. Och jag hade också jättemycket kommentarer, för man var inte på knappt på Facebook, man knappt på Instagram. Man höll inte på YouTube, så att kommentarerna samlades på bloggen. Och det var ju väldigt, väldigt belönande så. Men när jag kan kolla på min statistik är att idag så är man inne, alltså flera liksom 100% längre på bloggen. Man klickar runt, jag är mycket duktigare på korslänkar mellan saker, så att när man kommer in och läser ett inlägg så kan man hitta ett annat inlägg på samma tema, eller man fastnar för en widget eller ja, så att, och då känner jag plötsligt att mitt jobb som bloggare är så mycket mer meningsfullt, för att jag vet att ja, men till exempel att en jul vet jag att ja, men nu gör jag jättemycket julmaterial, men allt det här kommer jag ha användning av nästa jul när Erika ska göra widgetar, när Erika ska hjälpa mig att göra publiceringar kanske på Facebook och gamla inlägg som ska dra trafik till bloggen. Så då känns det plötsligt inte som att jag bara håller på att fylla ett svart hål med material, utan att jag har byggt liksom en stor, eller från början var en liten, men en snöboll som varje år, för varje dag, för varje inlägg så rullar den här snöbollen och får mer och mer material som är sökordsoptimerat, som är relevant, som går att återanvända, som hänger ihop med andra saker och ja, så att bloggen blir inte det här jättekrävande som det har varit, utan det blir någonting långsiktigt och hållbart. Och idag ser jag att ja, men jag kommer nog blogga tills jag är 70. Alltså så tänker jag. Så länge någon vill läsa.
Det tror jag säkert. Just för att den är en sån, men som du säger, att det är en hållbar kanal som också ja. Inte förändras, utan du har makten över förändringen.
Ja.
Men jag tänker på när du liksom gör den här satsningen då 2016, Instagram är ju liksom all the rage.
Mm.
Hur vågar man då göra en sån investering, vilket det ju ändå var, i personal, i teknik, och att våga då plocka bloggen från Amelia, där du också fick betalt för att blogga där. Så att plocka den, göra den till en egen grej, investera i det. Man måste ju ha en extremt hög, antingen eller både och, en liksom väldigt klar strategi, men också mod, tillit, hoppa liksom. Alltså hur gör man det?
Ja, men det var nog så att jag kände att om det här ska fortsätta vara kul, då måste det vara någon progression. Alltså jag kan inte bara ligga på en bloggportal och fortsätta lägga upp saker som försvinner i flödet. Jag kan inte styra design. Alltså jag vill verkligen understryka att jag var jätteglad över att tyckte att Amelia var superfin att jobba med. Så det är ingen kritik på dem, utan bara fenomenet bloggportal där man är så styrd. Och jag kände liksom att jag vill inte upptäcka att mina säljare har en större andel av provisionen än vad jag får betalt i slutändan. Jag vill veta exakt om jag säljer ett samarbete, vad är det jag får, vad får säljaren, vad får byrån, vad får kunden. Alltså, jag vill ha makten över, alltså, för att, och det har jag alltid känt med bloggen, att jag menar, jag var ju jättedålig på allt när jag började blogga, och jag har ju verkligen, alltså jag kunde inte fota, jag kunde inte Photoshop, jag har alltid kunnat skriva på ett sätt, men jag var inte bra på att skriva på en blogg, men
det som man kunde typ inte komma in på din blogg själv enligt förra podden. Nej. Jag hade noll tekniskt ben i din kropp.
Nej, alltså så var det verkligen. Men för mig har det ju, det som är roligt är att hela tiden bli bättre. Så jag har ju verkligen, det var ju så att, liksom, att utveckla en plattform och få utveckla en sajt som inte fanns. Jag har tänkt på det, då var jag så förvånad, men nu är jag ännu mer förvånad att inte fler bloggare gör det. Och sen vann ju också sajten priset som årets tidskrift året därpå. Det var ju jättekul.
Det är så coolt, det är sjukt coolt.
Det var sjukt coolt, just för att jag kände att jag fick då cred av en bransch som såg att jag hade gjort, jag tagit bloggen och gjort något annorlunda. Och det är det jag kan, ibland så tänker jag så att man kanske inte ens borde kalla det blogg, för att folk har, då tänker man att det är något, men så tänker jag, jag kallar det blogg då, för det är inte heller en tidning, men det är ju mycket mer än vad man tänker att en blogg är, för den bild vi har
bloggar idag. Bloggmagasin, bloggosin.
Ja, precis. Ja, men för att vi tänker ju, de som inte läser bloggar nu kommer bara ihåg och tänker att det ser ungefär ut som ett Instagramflöde, eller såklart mycket ännu lägre nivå liksom. Nej, men så att för mig var det så att jag kände att jag måste satsa på det här, och jag behöver liksom, för att det ska vara kul, jag behöver få ta makten över alla delar av det, för jag tycker ju att det är kul inte bara att skriva och fota och redigera och komma på idéer, utan jag tycker det är kul att liksom fundera på hur man kan driva branschen framåt. Och det var ju också det vi gjorde när vi satt i, nej men när jag satt i styrelsen för Influencers of Sweden som du drev, att jag är genuint intresserad av hur branschen utvecklar sig och hur vi som är aktörer där kan bli bättre och liksom, ja. Så att, ja, det var läskigt, men det har också varit så fruktansvärt roligt att jobba med Erika och någon som tittar på mitt material och liksom, ja, men du, nu borde du skriva om det här, och det här vill man läsa mer om, det här skriver ingen om, och alltså helt enkelt hjälper mig. Och jag skulle säga att för mig så har framgångsfaktorn varit att jag har aldrig varit bäst, jag har bara varit envisast. Jag har liksom, och jag har också sett till att fortbilda mig. Jag har liksom gått små Photoshop-kurser, jag har läst massa böcker i sälj, och jag har läst liksom, jag har verkligen försökt utbilda mig i hur jag skriver och bli bättre på själva hantverket. För egentligen så är ju sociala medier, det är ju bara, man ser ju på det som något fånigt och ytligt, men egentligen är det ju liksom respekterade yrken att skriva, att fota, att komma med konceptutveckling, idéer för, alltså reklambyråer, det är ju sånt som, eller för företag, det är ju sånt som seriösa aktörer gör inom andra skrån, men för att man gör det i kontexten att det handlar om en själv och att det är sociala medier, så är det fånigt och ytligt. Men jag har alltid känt liksom att bara för att andra tycker att det jag gör är fånigt och ytligt, så behöver inte jag behandla det så. Jag kan behandla det med jättestor respekt och tankeverksamhet, och jag märker också att ja, det har det väldigt, väldigt dyrt att göra de här sakerna, men det är nu det betalar sig. Det senaste halvåret har ju min blogg varit alltså överlägset Sveriges största privata blogg. Alltså, det där är ju en sån fånig lista för egentligen, vad säger den? Men det visar ju i alla fall på placeringen. Och för mig så har det alltid varit något slags mål att känna att
det är bloggportalens lista du pratar om.
Ja, precis. Precis. Ja. Och där är inte ens alla bloggar listade. Så att, men du förstår. Alltså att jag har känt liksom att
ja, ja.
Jag vill, och att jag vill att min blogg ska växa. Och då har jag haft ett kanske 10-årsperspektiv. Vilket jag tycker är väldigt lustfyllt jämfört med Instagram, där man känner att nästan varje dag att man kollar, växer jag inte, någon har avföljt, ja, liksom, som, ja, och det gör att man blir väldigt mycket i makten på sina följare, men så jag känner att jag har på bloggen byggt upp någonting som arbetar för mig under många år framöver. Och jag ser ju också att jag har ju också en Pinterest där jag pinnar bara bilder från min egen blogg. Den driver otroligt mycket trafik. Min Facebook-sida som inte... Ja.
Det är spännande.
Ja, det är jättespännande. Och min Facebook-sida som inte är särskilt stor på Facebook, den har liksom 20 000 följare, den driver otroligt mycket trafik. Det som driver minst trafik, det är min Instagram faktiskt. Vilket jag tycker är förvånande. Men så är det i alla fall.
Det är superintressant att liksom att Pinterest och Facebook driver mer trafik än Instagram. För du har ju ett väldigt stort Instagram-konto.
Ja, visst.
Hur många följare har du där nu?
154 000 har jag.
Det är jättemånga människor.
Ja.
Så att jag menar, det borde ju driva mer trafik än
ja,
det
visst,
gör
det konstigt.
I så fall. Sen
jag
kanske också... du inte har en supertydlig strategi där, eller?
Nej, men nu har jag ju börjat med det, och då har jag ju märkt att det ger mer trafik. Att jag har varje söndag har jag ett veckosvep när jag repostar alla poster från veckan, och liksom, det har jag fått jättebra feedback på, att folk är så här, åh, jag glömmer bort bloggen, du går in och läser alltid ett svep och sådär. Så att, men, och jag jobbar på att liksom genom Instagram lyfta fram annat material på bloggen som man kanske inte känner till, men som kan vara användbart. Nu när det är odlingssäsong kanske jag lyfter fram odlingsguider och länkar upp dem och sådär på stories. Men det som är med stories, det är, eller Instagram, det är att ja, men jag har 154 000 följare, och det låter ju jättemycket, men jag menar med Instagrams räckvidd, jag vet aldrig hur många jag når ut till. Jag vet, och sen också att alltså det är så mycket mindre värt på något sätt. Alltså jag menar, jag är jättetacksam för alla följare på Instagram. Jag menar inte att de inte är värda något, men varje enskild följare är mindre värd än på bloggen. Därför att på bloggen kan det ju vara så här att man har en läsare och så är någon skriver något provocerande som jag inte kan låta bli att göra då och då, för jag tycker det är roligt.
Klara ryter ifrån, tycker jag. Det är min bästa vad heter det, kategori.
Ja, vad roligt. Vad kul att höra det. Ja, det är min bästa och min värsta. Men då är ju folk så här ibland. Nej, nu, det här var det värsta jag har. Nu slutar jag läsa. Och då är det verkligen ett statement på bloggen. Men på Instagram varje dag slutar ju folk att läsa. Så fort man lägger upp en post på Instagram så ser man ju alltid att det är några som avföljer. Det är alltid någon post som gör att de bara, nej, men det här var spiken i kistan.
Ja, så att, precis, nu har jag fått nog.
Ja, och sen är ju ändå förhoppningsvis nettot att man har ett liksom, det blir ändå mer varje gång. Men i perioder blir det ju inte det. Men bloggläsare är liksom... Ja, det finns en annan tyngd i dem, tycker jag, även om jag uppskattar alltihop. Och Instagram har ju stora förtjänster med att det är så lätt att kommentera. Och jag tycker om, alltså det är jobbigt med alla DMs, det vet ju du också, Linda, som har följare som skriver mycket DMs, att man känner sig otillräcklig. Men det är också väldigt härligt att...
Ja, det är ju det roligaste, DMs, jag hänger ju i DM hela tiden.
Ja, och svara och försöka liksom, vart är det receptet på den här lingonpajen du tipsade om någon gång? Och så bara, ja, då tar jag 5 minuter och googlar rätt på det och skickar det till dem. Och så blir de oftast jätteglada och känner så här, och att folk som...
Du använder sökfunktionen på din blogg mer än någon annan.
Ja, precis, det är definitivt, så är det, definitivt. Verkligen, och... Ja, så det, jag tycker det är ett fint ställe att bygga relation på, men det, ja, det tar ju fruktansvärt mycket tid, och ibland önskar man att fler i kommentarsfältet så att fler kunde se svaret på dem. Ja,
ja. Nej, men sen är det ju att alltså, jag menar, du kanske har 154 000 följare, men hur många ser dina inlägg?
Nej, exakt. Precis.
För, ja, men, och speciellt nu på sistone, för att nu är det ju, vi är ju inne i någon typ av, jag vet inte vad det är, Instagram har någon slags existentiell kris, tror jag, och känner att de vill vara TikTok, men då känner vi alla att så här, fast TikTok finns ju redan, så kan du inte istället göra det du gör bra, så. Och så kan vi vara där och hänga där och så blir det bra. Nej, vi ska bli TikTok, okej. Och i det så är det ju en enda, det är ju en shitshow just nu. All räckvidd är nere och folk ser inte bild, alltså det kommer ut bara en massa förslag i flödet, etc. etc. Hur känner du inför det? Hur känner du inför Instagram?
Grejen att, ja, men alltså, jag har ju verkligen en hatkärlek till Instagram, och det är helt sant som du säger att räckvidden har gått ner. Så innan jul så fick jag 1000 nya följare i veckan ungefär, och efter jul har jag legat nästan still. Och det här vet jag från många kompisar, som det är exakt samma sak för dem. Och, och då märker man att, jag menar, jag bryr mig, alltså det är ju jättebra, alltså jättebra med de följare. Jag behöver inte ha en enda följare till hela mitt liv, men eftersom Instagram är uppbyggt så tydligt att ge feedback på statistik, du märker hur många som har gillat, hur många likes, och du är aldrig bättre än din senaste post, så blir ju statistiken så viktig. Och det är då jag känner att på bloggen så måste inte varje inlägg vara en hit liksom, utan, och jag tänker på det som att försöka göra ett skivalbum med bara hits, eller... Och det är ju liksom, ja, eller att göra ett, när man tänker på sin egna favoritalbum, så är det ju liksom kanske de här låtarna emellan som gör att ett album har själ. Alltså att, och så tänker jag med bloggen, att det finns utrymme för inlägg som inte ens har en bild, som har en ful bild, som handlar om jättekonstiga, aparta grejer som inte skulle funka i ett Instagramflöde, för där är bilden så viktig. Och idag är filmen viktig. Så att det blir väldigt, på Instagram så kan jag känna att, som sagt, jag tycker om Instagram, men jag känner alltid en frustration över att... dels att den är så, att formatet är så styrt, att jag inte kan breda ut mig, att jag inte kan liksom, ja, vara så den brokiga liksom person jag är, som jag är på min blogg, kan jag inte vara på Instagram. Och att man är aldrig bättre än sin senaste post, och man får hela tiden feedback på statistiken, vilket gör att man, alltså man har en slags evig, alltså känsla av att evig tillväxt är enda framgången. Du kan inte bara ligga kvar och vara stabil på Instagram, för att Instagrams algoritmer gillar ju konton som växer, så att växer du ännu mer. Så att det där är irriterande. Och sen tycker jag att det är så himla lätt att, och det tycker jag, det ser jag på mig själv, jag ser det på andra konton, att man går tillbaka och tittar vad har fått bra trafik tidigare, och så liksom försöker man göra en remake på det, och en remake på det, och en remake på det, vilket gör att man blir bara mer och mer lik sig själv, och man kanske inte vågar experimentera, för tänk ifall jag får jättemycket avföljningar, och hur kreativt blir det? Alltså, så att jag tycker att det är så skönt med bloggen, och där har jag märkt att ju mer jag har experimenterat och ju mer jag har vågat ta ut svängarna, desto mer trogna läsare har jag, desto större, alltså tajtare relation har jag till dem. Men jag har ju alltid haft den här känslan för Instagram, för det är inte min plattform. Alltså jag är på Instagram, den är viktig för mig, det är en viktigt inkomstben, men jag kan inte styra den. Jag kan inte styra algoritmerna, jag kan inte påverka allting runt omkring, så att det är inte så kreativ för mig, och därför så tycker inte jag att den är lika rolig som bloggen. Och jag litar inte på den. Alltså jag litar inte på att den kommer finnas imorgon, jag litar inte på att därför så känner jag, och det är därför jag, som sagt, därför håller jag i med bloggen, för att jag är seg, det är det jag är. Jag är liksom seg, jag orkar hålla på, jag orkar vara regelbunden, och jag kommer orka hålla på 10 år till också, och det kommer, om 10 år till så kommer den här snöbollen av material ha bara vuxit ännu mer, och det är liksom nyckeln. Men det är även nyckeln, tycker jag, på Instagram, att folk säger, nu har jag inte postat på länge, för ingen inspiration, och så har man ingen räckvidd, och så får man ännu mindre inspiration. Att för att lyckas någonstans så är det bara att vara, att du måste betrakta det som någonting du ska göra varje dag, och du måste publicera dig, och ja, och vill du inte göra det, det är helt fine, men då kanske man också måste släppa tanken på att man ska kunna växa så.
Hur ser din strategi ut för bloggen? Bloggar du varje dag? Eller, för jag tycker det var intressant det här du sa med att man kan blanda så här, fina bilder, inga bilder, fula bilder. Mm. Att det finns andhål mellan hittarna på albumet.
Ja, precis. Jo, men jag har väl kanske en uttänksstrategi, men det har uppstått en rytm under åren som jag följer. Och det är väl så kanske att jag... Alltså, var tredje inlägg ungefär, tredje, fjärde inlägg är kanske någon lite längre text, alltså där bilden inte är i centrum, utan det är kanske en reflektion om något, det kan vara någonting om något existentiellt, eller något om någon relation, eller något om barnen, eller, alltså någonting som är lite mer tankeväckande. Och ibland är det också ett ryt ifrån, då kan det, och det är ju de inlägg som drar absolut mest trafik, men de är också jobbiga att skriva, för att de måste ju bottna i att jag känner en uppriktig irritation över något.
Om man kan... inte är arg.
Ja,
alltså det kan inte... bli ganska gött.
Ja, man måste ha, jag måste liksom ha den där genuina upprördhet för att sätta mig och skriva sånt, för det är ganska jobbigt att skriva, ganska jobbigt att liksom ofta få ganska mycket arga kommentarer, så jag måste liksom vara mentalt redo för det. Men, och sen så absolut fina bilder, det är jätteviktigt, och jag jobbar jättemycket med, alltså när jag tittar tillbaks på, alltså bara så här 3-4 år bort, alltså jag har ju så mycket bilder, jag kan ju se hur mycket bilder jag laddat upp varje månad på bloggen, och alltså förut så laddade jag upp så himla få bilder, jag kanske laddade upp på en månad, kanske laddade upp, ja, nu här låter få, men alltså jag kanske laddade upp 100 bilder. Idag laddade jag kanske upp 400-500 bilder på en månad. Alltså det är mycket mer bild.
Jag bara, vad har du för webbhotell?
Du, det där blir jag så arg för när folk säger så här, man kan ju driva en blogg utan kostnader. Inte för mig. Alltså, det är jättestora
hosting-kostnader. Inte om man har bilder. Och inte om man har bloggat i 15-16 år.
Nej, det kostar ganska mycket, kan jag säga. Bara att hosta all trafik och alla bilder. Men så att det jag har liksom... Men min strategi är att jag brukar posta mellan 7 och 10 inlägg i veckan på bloggen. Och då är det viktigt. Jag tycker också att bloggen, alltså när Instagram kom, bloggen var ju bara slask, det var ju bara skit, det var ju värdelöst, liksom trashigt. Sen kom Instagram och då var typ bloggen lite finare. Och då var Instagram, alltså i början av mitt Instagramflöde, jag kunde liksom lägga upp bilder på skräp och typ ett otroligt citat eller en anslagssorg. Ja. Och det var jättehärligt att jag kände bara, här kan det bara vara, du vet så här. Och sen funkar inte det, för nu är Instagram så otroligt kurerat. Nej, men då var det ju stories där man kunde ha skräp och... eller skräp, du förstår vad jag menar. Det som inte är så kurerat, men här.
Lite lägre nivå på kvalitet, lite mer här och nu.
Ja.
Lite
och
mer
kanske
så.
Det som är det absolut roligaste, eller hur?
Ja, ja det roligaste att titta på.
Ja, och då och nu kan man knappt ta det på stories heller. Och jag kan verkligen känna att jag har försökt plocka tillbaka lite skräp i bloggen. Alltså inte kanske rent att jag fotar jättefula bilder, men att liksom, det måste vara en blandning. Det kan inte bara vara sådana här mastodontinlägg med 40 bilder från veckan som har gått och jättelånga texter. Det måste också finnas, jag till exempel har en kategori som heter ögonblicket, då jag tar en bild under dagen. Det är nästan som en Instagram-post, men när jag tar någonting och skriver något om något som hände just den sekunden, det är ett jättekort format, det lättar upp. Alltså jag tänker på att en blogg ska vara som en godispåse. Det ska liksom vara en saltbit, en sötbit och lite choklad, och så ska man Och det är det som inte heller riktigt funkar på Instagram. För du vet aldrig, dina läsare får inte den här salta biten, söta biten, chokladen, utan de får allting bara ett enda mishmash. Och,
ja, och folk kanske inte gillat den salta biten.
Nej, exakt.
Eller den söta biten. Och helt plötsligt därför... så, de bara, jag vill bara ha choklad.
Ja.
Ja, och då, ja. Blir ju liksom, då blir ju så här 60% av innehållet inte intressant.
Exakt, plus att din godispåse blandas upp med 1000 andra människors godispåse. Och då måste du ändå försöka hålla en linje visuellt.
Godis.
Så att du, ja, så att,
det blir jättemycket. Så att de känner igen.
Ja, men det blir ju liksom, det blir väldigt viktigt på Instagram att fota typ samma bilder jämt för att folk ska komma ihåg att det är ditt konto och koppla ihop det med dig. Så att, ja, jag tycker att bloggen är roligare på det sättet att man kan jobba med det. Men sen så, alltså det var också så här att kring 2016-2017 så hade jag en kvävningskänsla på min blogg. Alltså, eller kring hela mitt varumärke, för jag kände så här att alltså, jag kvävs, jag kan inte säga någonting. Folk har så höga moraliska anspråk på mig. Jag kan inte skämta. Alltså, du känner ju mig lite, vi är lite privat. Alltså, folk, jag vet inte hur du tänker, men jag tycker att jag är... Nu kommer inte du ihåg jag var 2015, men på bloggen. Men jag var så endimensionell. Jag kunde knappt skämta på bloggen. Alltså, jag kunde inte använda ett fult ord eller någonting.
Nej.
Och jag är ju inte riktigt så som privatperson. Och kände liksom att hur ska jag få ihop de här bilderna av hur det har blivit på bloggen med hur jag är mer i verkligheten. Och det var ju då jag startade min podd med Erika. Och det var ju jätte... Det var det bästa som har hänt hela varumärket och alltihopa. Därför att
eller hur? Det måste ju ha gett människor en helt annan bild av dig. Ja.
Det hjälpte mig jättemycket därför att jag hade fastnat i någon slags ton av att bli förnärmad och bjäbba tillbaka och sen jag fick kritik. Men jag egentligen, när jag får kritik i verkligheten, då gapskrattar jag ju ofta och håller med kritiken. Alltså jag är ju inte liksom, jag kan ju ha de sidorna och det kom aldrig fram i bloggen. Och det var också väldigt bra att Erika hade liksom, hon tog rollen som den som kritiserade. Jag lyssnar ju nästan inte på några bloggar, poddar av kvinnor. Alltså det här är bara, eller det gör jag absolut, men många tjejpoddar om jag säger så föraktfullt, men då håller man ju bara med varandra, att det är så två väninnor som bara håller med varandra. Jag tycker ju att man vill ju höra folk som håller mot varandra. Alltså man vill ju att de ska diskutera.
Lite dynamiskt.
Att de ska, ja, och då var det ju så skönt att jag kunde få tycka saker och så höll Erika mot och angrep mig och liksom sa saker som kanske mina läsare, bloggläsare tyckte och tänkte om mig, men som de hade kunnat säga eller liksom fått, och så fick jag förklara mig. Så det var ju jätteviktigt och det gjorde att jag liksom armbågade mig fram till lite mer rörelseutrymme. Jag minns att jag pratade en gång med min kompis Malin Wolin, som är också en gammal bloggare i gamet, men idag är hon ju framförallt författare och krönikör, som sa det, men det är helt hopplöst, du sitter ju på en sån pedestal, alltså din fallhöjd är så hög, så du kan inte göra någonting. Det är ju för att jag sa att du kan ju säga så roliga saker, du kan ju säga, men det är ju också för att Malin har armbågat till sig utrymmet, och då måste man vara beredd på att folk kommer, man kommer falla ner från väldigt många personers pedestal och folk kommer bli arg på en, och det har jag ju jobbat jättemycket aktivt med att göra läsare arg på mig, eller liksom det låter fel, men du förstår att att liksom kunna härbärgera att alla inte gillar mig, att kunna skriva texter som kanske landar, alla tycker inte att de landar helt rätt, så där får man inte säga, så att det är helt okej. Och jag känner också att det är ett arbete jag gjort sedan 2016, för att jag höll på att kvävas. Jag kände verkligen att jag stod inte ut, jag var bara arg på mina läsare. Och de tyckte, och många var arg på mig, inte alla mina läsare, men du förstår, jag var inte arg på alla mina läsare, men väldigt på tonen liksom. Det var så prusiluskigt i kommentarsfältet. Och sen då så har jag ju jobbat jättemycket med att liksom våga stå kvar i mina åsikter, när jag får mothugg, när jag skriver en text och folk är så här, men det där håller inte jag med om, att jag bara, nej men okej, men det respekterar jag, men jag tycker fortfarande så här. Det är en väldigt obekväm ståndpunkt, eftersom vi är så himla vana vid att kvinnor ska backa när de får kritik och att man ska make nice och man ska se till att det blir bra stämning. Och liksom, och jag inte, alltså jag tycker inte att det behöver bli så. Jag behöver inte ändra åsikten på de som läser min blogg, och de behöver inte ändra åsikten på mig. De kan läsa min blogg och tycka att jag har punkter där jag har helt fel och en idiot, och de kan ändå läsa min blogg och jag kan ha någon som läser. Det är helt lugnt. Det är lugnt att vi är osams, det är lugnt att vi tycker olika. Det är bra, och det har varit så skapat så mycket mer alltså, lust och kreativitet för mig, och det jag märker är att jag har också fått ett större rörelseutrymme. För att
ja,
nu...
du måste ju ha fått mycket mer nyans av din person. Ja. Att du blir mer mänsklig. Någonting som också fördjupar relationen, tänker jag.
Ja, och det har gjort att allting är mycket roligare. Så att jag känner ju att det är så, det är bara roligare och roligare att blogga, för att jag känner att jag kan vara mer och mer mig själv och visa fler färg på paletten. Och där vet jag, pratar med andra influencers som nu har jag inte jättemånga influencerkompisar, men folk som är liksom liknande med olika storlek på sina konton, att ja, men de kan känna liksom, jag fastnar i att det kommer aldrig fram att jag är en person som är kul, eller jag bara verkar så himla, folk tror att jag är så här, eller folk, alltså det är väldigt lätt att, för text visar ju inte allt, och det blir lätt väldigt speciellt på sådana typer av konton som jag har och som andra, många andra kvinnor har, att det blir väldigt mycket att posera med en blombukett och se väldigt vän ut, medans många av de här kvinnorna är liksom jätteriviga och ful i munnen, och det är därför man tycker om dem privat. Men det kommer liksom aldrig fram.
Exakt. Ja. Min första tanke när jag träffade Johanna, snickarglädjen, jag bara, vad hände nu? Vad hände här?
Ja.
Det var inte den väna kvinnan med blombuketten.
Nej, jag vet, och jag tror...
Hon är fantastisk, men finns lite rivigheter.
Ja, och jag tror att vi skulle tjäna... Men det kan, därför är just det, Story en plattform där man kan göra sånt mer. Men generellt så tror jag att vi skulle tjäna på att... Ja, men alltså att det inte var så... Att det blir så endimensionellt. Och, men jag minns ju... Alltså det är jätteläskigt, för jag minns att första avsnittet av en underbar podd, jag hade ju knappt... Jag hade jobbat lite grann med tv, men det var inte alla som hade sett det. Så många visste inte hur jag pratade. Många var... Alltså jag finns ett kommentar så här... Det här är helt fruktansvärt. Så här ska inte du prata. Och du pratar alldeles för fort. Och det här totaliteten tycker inte jag om. Och så har jag ett jättehäxskratt och så här.
Men gud, folk måste ju ta lite eget ansvar för sina egna reaktioner. Bara, men det är inte mitt fel att du har haft en föreställning. Nej. Som inte stämmer överens med verkligheten. Sätt det ner.
Men, ja, alltså, så är det verkligen. Men det är som att man måste, för att locka till sig en för att få den läsarskara som man själv kan på något vis ha utbyte av, så måste man också visa vem man är mycket mer. För det är då man får den typen av kvinnor som följare som, eller kvinnor, men alltså den typ, ja, det är ju i stort sett bara kvinnor, så att som förstår det och respekterar det. Och sen kan jag ha, för i mitt fall kan det vara svårt, för jag har ju så himla stor spridning, jag har jättemycket, alltså jag är verkligen jättemycket äldre damer som läser, och de går med in från Facebook, för det är för att jag har gjort Husmorskolan i P1, jag har gjort liksom jobbat mycket med allers och sådana, alltså jag, och det är en jättefin läsargrupp, och de har en tonalitet och de vill läsa om en sak. Sen har jag kanske unga tjejer, och sen har jag väldigt många i min egen ålder, men det är väldigt olika grupper jag når, och alla gillar ju kanske inte allt med mig, men jag tänker att det ändå är väldigt viktigt att det här, tycker jag, så, det här är verkligen någonting jag har övat på, och det är att helt enkelt våga vara den jag är mycket mer, och våga stå kvar när det blir obehagligt, och inte be om ursäkt om jag inte tycker att jag gjort fel. Det här är något...
Nej, jag tycker att man som konsument av innehåll måste lära sig att sortera.
Mm.
Alltså just det här, jag menar, om man tar mig, jag läsandes din blogg, jag är inte så stort fan för att laga mat.
Mm.
Så jag hoppar över recepten. Mm. Därför att jag är så här, ja, men jag är inte målgruppen, jag scrollar förbi.
Mm.
Men jag kan inte kräva att så här, jag gillar inte recept, du får sluta skriva recept.
Nej.
Det håller ju inte, för jag vet ju att det är en stor del av dig. Jag kommer tillbaka så ofta till ett inlägg som Peter Fia gjorde om löpar, tips för löparknä, om det var styrketräning för löparknä eller någonting sånt där. Och då fick hon en kommentar att Fia, du måste ju tänka på som inte kan springa.
Mm.
Och då kände jag, nej, vet du vad? Att här får du faktiskt sortera själv. Scrolla vidare, ta ansvar för dig själv. För att om man ska tänka på allas behov hela tiden, hur ska man någonsin, ett, kunna ha en målgrupp, kunna ha en business? Nej. Och hade hon varit man hade hon aldrig fått den frågan.
Nej, och sen tycker jag att folk missförstår det som en grej med sociala medier. Det är att du kan följa, du får själv, alltså, för det vet jag, det finns influencers som har fått kritik för att, har du inga rasifierade vänner? Varför finns det inga människor med en annan bakgrund på din blogg till exempel, jag har sett hos en person?
Och då känner jag ska gå och fixa en kompis som är rasifierad, för att hon ska vara med på bloggen.
Det är så här bizarrt, för att hon visar ju...
Det är väl rasistiskt som något?
Ja, och då känner jag så här, men du måste ju själv ta ansvar, för om du vill se fler människor med, alltså, inte vad det nu än kan vara, någon som har en funktionsvariation eller någon som bor på ett annat ställe än i Stockholm, då måste det är det som är så häftigt. Du plockar ihop med påsen med vilka du vill följa. Du kan ju inte tvinga en annan person att stå för mångfald. Den kan ju bara vara sig själv. Sen kan du välja med vilka konton du följer, lyssna på, tipsar om att se till att fler sådana konton sprids. Men jag kan också känna att jag har ju, det var jättebra för mig, för att 2017 blev jag ju krönikör i Expressen och jobbade med det under 1,5 år. Och sen så var jag gravid och då ville jag ta uppehåll för det. Och sen har jag faktiskt inte börjat om igen. Men det var också jättebra för att öva. Där är ju så, det är ju så, jag menar, bloggvärldens hat, alltså det är ju en barnlek mot vad man får man skriver på en kvällstidning. Och det yep. var supernyttigt att känna liksom, det är ingen fara, alltså det är ingen fara att det blir hård jargong, alltså så länge man inte blir hotad eller så, alltså det är ingen fara att folk är kritiska mot mig. Det tycker jag är en sån konstig grej när influencers idag är så här, de får kritik för någonting de har sagt eller gjort, det, att de ser att de har fått hat, alltså hat är ju hat, det är en sak, men kritik, ja. Ta det lite lugnt, slappna av, det är inte hela världen, du Nej. Har liksom en plattform liksom stå, och det kanske har med mognad att göra,
men liksom... om du får kritik för någonting du gör på din plattform som är ditt arbete, om ja. Ditt företag får ja. kritik, då måste du ju behandla det som en, som företagaren som du är. Du kan ja. Inte byta då till den privata hatten bara för att du känner för att du blev lite butthurt och känner att nej, men nu måste jag
min hund nu
ja, nej, men det är lugnt. Jag, när jag poddade med Alexandra Bylund, vad fan håller jag på med, så har hon en hund som skäller lite då, så jag var ja. Jag bara jobbar igenom det. Nej, men då måste man ju också kunna bemöta den kritiken som en företagare och ta ansvar för det. Ja. För det är ju jättekonstigt att man då blir liksom lite kränkt och börjar gråta för att folk är så dumma när du gör någonting som du inte, alltså som var klantigt som företagare.
Ja, precis.
Bloggare, influencers behöver lära sig kriskommunikation.
Ja, Punkt. Men absolut att förstå liksom. Men det är två saker. En sak är att kunna ta kritik och liksom, okej, det här har varit fel. En annan sak är också att kunna, om man har gjort någonting som man inte tycker var fel, säg det då, istället för att säga du får inte kritisera mig, så förstår du. För att jag får ju, jag kan skriva inlägg ibland som får folk som är så här, det här borde inte du skriva om, till exempel om jag har skrivit om att jag har liksom försökt gå ner i vikt, eller jag har sagt, det borde inte du skriva om, du så här. Och så tycker inte jag. Jag tycker visst att jag borde skriva om det. Och det här är min anledning till det. Men du lyssnar ju inte på mina argument. Så jag förstår det. Så här, men jag har ju tänkt på de argumenten innan jag skrev. Och jag kom ändå fram till att jag vill göra det här. Och om det betyder att du inte vill läsa mig längre, det måste vara helt okej. Okay. Det är tråkigt såklart. Men jag kan inte anpassa min läsning efter dig. Det är helt lugnt att du inte tycker om allt jag gör. Vi behöver liksom inte... liksom... ta det lugnt, var en vuxen människa, slappna av inför liksom när det stormar, och när, om man är lite inte direkt ber om ursäkt, bara förlåt, det var tokigt, om man nu inte verkligen känner att det var tokigt, så upplever Exakt. Jag också att i längden så får man mer rörelseutrymme, man får liksom möjlighet att göra saker. Alltså, nu tar jag min kompis
och respekt,
Malin Wolin.
Tänker jag.
Ja, alltså nu tar jag min kompis Malin Wolin igen. Hon får ju så mycket, fruktansvärt mycket påhopp, för som hon är ju Aftonbladet-krönikör också. Jag har aldrig träffat någon som är så fruktansvärt cool inför allt sitt påhopp. Och det rinner bara, på riktigt rinner verkligen bara av henne som en gås. Och de som gillar henne orkar inte ens ge henne kritik. Eller liksom, de bryr sig inte för att de tycker att hon är härlig. Håller man inte med, så behöver man inte säga det, för att det är inte, man måste inte hålla med varandra.
Nej, men jag tänker att det handlar om någon slags personlig trygghet också i den man är och de åsikter man har, de värderingar man har. Om man är trygg i det och har, som sagt, som du säger, tänkt igenom det här innan, ja, men då står man ju fast där man står. Och man kan ta kritik, men man är så här, ja, fast jag tycker det här och jag står för det liksom.
Ja, jag vet, och det tror jag och jag uppfattar att man, om man gör det, så det är jobbigt då, men man tjänar på det sen. Och sen så tycker jag att en av de största vinsterna med sociala medier är, det här jag pratat om, jag kanske till och med sa det i förra gången jag var i den här podden, men jag har sagt det annars också, att man som tjej växer man upp så mycket med tanken på att alla ska tycka om, men att det är helt rimligt att försöka liksom söka folks gillande, och det är viktigt att liksom, och om någon inte tycker om en, så är det någon, då känner man ändå att det här borde jag försöka göra någonting åt. Och sen är man på sociala medier och så går det 5 minuter och så upptäcker man att direkt att någon inte tycker om en, då kan det vara för att någon tycker att man har en ett töntigt sätt att posa eller skriver dåligt eller bara har fel. Alltså, det kan vara små saker, det kan vara stora saker.
Mm.
Och så märker man att det här kan inte jag hålla på att bemöta och liksom försöka ordna till. Och så märker man att det var obehagligt och sen så går man och sover och så vaknar man nästa morgon igen och så bara fortsätter man. Och det går jättebra. Att liksom på något vis inte ens försöka få alla att tycka om det tåget har gått, utan jag ska fokusera på att uttrycka det jag står för, och de som gillar det kommer jag vara glada för, och om de slutar gilla det för att de blir sura, då kommer jag få acceptera det, men jag kan liksom inte, jag kan inte låta dem styra, utan jag måste, och i slutändan när det är sådana personer man vill följa, det kan jag ju känna på Instagram också, när det blir för mycket så här, vad vill ni se, det är ingen som likar mina bilder, vad ska jag lägga upp, så här att, men skit i vad jag vill, lägg upp vad du vill. Jag vill ju känna att det är lustfyllt från ditt håll. Visa det du vill. Sluta vara så ängslig om vad jag vill. Gör det du, tro på det du själv skapar och gör det med kvalitet, så kommer resten komma. Men det tar mycket längre tid. Ja, det tar mycket längre tid än man tror. Alltså, nu har jag som sagt bloggat i 16 år. Nu är jag Sveriges största blogg. Alltså, det är så mycket tid, och det tänker jag med folk som vill att Instagram-konton ska växa. Och att man är otålig och att, men det tar mycket längre tid än vad man tror att bygga upp det där. Så det är bara att fortsätta. Och då måste man ju också på riktigt verkligen i grunden tycka att det är kul att göra av de anledningarna för att orka hålla på.
Om man vill börja blogga idag då, är det för sent?
Nej, alltså jag känner ju verkligen som du, ja, men det, jag såg i din live med Elin Kero och Teknivik, säger jag nu, Elin Häggberg, när ni pratade om Häggvik. Ja, precis, och jag och efternamn, det är hopplöst, och tyckte det var så intressant, för ni, det var ju för några veckor sedan när ni pratade om Instagram, hur det utvecklar sig och så här, och att man, ja, men alltså, konstaterat att Instagram, det är jättebra och detta kan man ha en fot kvar, men att om man vill liksom bygga någonting mer långvarigt, så behöver man en plats på nätet som man själv har makten över, när man kan sätta sitt avtryck. Och så att jag tänker att det finns en stor plattform för, alltså det finns stor längtan efter bloggar. Jag letar hela tiden efter bra bloggar att följa och förvånar mig över att så många livsstilsbloggar, alltså inte fler livsstilsbloggar har gjort det jag har gjort. Vissa andra typer av bloggar har gjort det. Husligheter gjorde om sin blogg, Maria Soxbo gjorde om sin blogg till en, från en inredningsblogg till en blogg om eko och så här. Och hon har jobbat på samma sätt med widget där och en liknande bloggdesign. Jättebra liksom, alltså Teknifik är en sån blogg, och sen själv, alltså det är så roligt för att efter den här bloggen, eller liven ni hade med Elin Kero, vad heter hennes blogg? Jag kan aldrig uttala det.
Nämnarien.
Ja.
Nämnarien. Men hon bloggar på elinkero.se nu. Ja. Hon har lite också existentiell kris där, vilket håll hon ska gå åt, om hon ska använda Nämnarien eller inte.
Men det är ju ett namn och ett blogg alias jag har känt till i alla år och aldrig gått in på. Alltså jag har känt till det, för hon är också så gammal. Ja, jag vet. Det är det som är så sjukt. Och så såg jag live och bara, men nu måste jag kolla det här. Så gick jag in för några dagar sedan och bara, men det här är ju en svinbra blogg. Och det finns jättemycket för mig som fotograf. Alltså fattar du att det, hur tröga folk är? Det är så man kan vara själva. Men jag har ju startat en blogg och ingen går in på min blogg från min Instagram. Nej, men det kanske är 1550:e gången du tipsar om den. Någon kommer gå in. Och nu så ligger hon i min favoritflik, liksom. Det kan verkligen vara så att jag kände att hon fyllde absolut en lucka av det som jag är intresserad av. Och sådana bloggar letar hela tiden, och jag känner också många Instagram-profiler att jag önskar att du hade en blogg så att du kunde bredera ut dina texter, eller så att det finns många. Jag tror verkligen att det finns en möjlighet, och då skulle jag inte lägga mig på en bloggportal först och främst, även om det inte behöver vara fel. Men jag skulle göra en egen blogg, och så att jag kan styra över den utseendemässigt allting, och så skulle jag få använda Instagram-kontot som ett sätt att driva trafik. Då behöver man inte en bloggportal liksom, eller en L eller AME eller något annat plats där bloggar ligger, utan.
Och om man lägger sig på en bloggportal, var jävligt noga med avtalet så att du faktiskt får ta med dig allt innehåll när du drar därifrån, och att de stänger ner den bloggen, för annars kommer ju den att sitta och dra trafik från Google till inläggen, plus att Google kommer att tycka mindre om dig eftersom att då anses ditt innehåll vara duplicerat.
Ja, precis.
Och det är ju ett problem.
Det är ett
Är bloggen det du tjänar mest pengar på nu?
Ja, det är faktiskt det, men det som är roligt är att jag har gjort ett litet ekosystem i mitt sälj, så att jag har ju liksom, jag har ju nästan, man blir väldigt trött av att jobba med, alltså jag älskar att jobba med annonsörer skulle jag säga för det första. Jag tycker det är jättekul, jag tycker inte det är någonting, jag skäms inte över det, jag har jättemånga annonsörer som jag tycker är svinbra och jag tycker att det är också på riktigt är roligt att få en brief, få vara kreativ inom en, liksom en ram och sen få leverera och se, alltså, och så. Så att jag tycker att det är, jag är så trött på att man ska be om ursäkt för reklam för att jag tycker att det är kul, en kul del av mitt jobb. Men det jag blev trött på var att det var så mycket olika företag och man gör ett nedslag här och ett nedslag där. Alltså jag, och sen jobbar man med de stora byråerna som har liksom jättemycket influencers som de bara skickar ut till och då är man en i mängden och det kan vara svårt att förhandla och man vet inte vilka andra är med i kampanjen, vilka dagar ska de publicera sitt in. Alltså, så att jag har ju ett eget, jag jobbar med ett eget team av säljare och de jobbar mot företag som, alltså ibland kommer ju de med förslag, men oftast är det liksom att jag har typ gjort en lista på här handlar jag de här sakerna, det här är en hudkräm jag använder, jag gillar den här typen av kläder, här köper jag mina blommor, kan ni gå till de företagen?
Gud, vilken lyx.
Det är väldigt, det är väldigt trevligt, men det är inte alltid, tyvärr inte alltid att de företag som jag vill samarbeta med har pengar. Alltså jag skulle gärna skriva mer om eko och second hand och sånt där, de har ju aldrig några pengar, så det är ju jättesvårt att ha sådana annonsörer såklart, men och leva på det. Men då har vi bestämt att vi säljer komboinlägg till mig. Alltså man köper inte bara Instagram, man köper blogg, Instagram och stories i ett paket också för att de fyller tre olika funktioner. Instagram kan vara, framförallt stories kan vara rörligt att jag pratar. Instagram, viktigt med snygga bilder. På stories kan jag länka till massa olika produkter och bloggen är det här stora matiga inlägget där jag kan brodera ut, där jag kan bygga en storytelling och som ligger kvar och kan arbeta år efter år. Och eftersom man jobbar... Ja, exakt.
SEO.
Exakt. Och eftersom att jag då jobbar med att puffa upp gammalt material år efter år så kan ett 3 år gammalt inlägg för en annonsör plötsligt bli upppuffat igen och bli aktualiserat. Så att det finns ett stort värde där. Och för mig då så är ju alla kanaler viktiga. Jag säljer liksom komboinlägg och även när jag hade podden sålde vi även ibland podden i kombo med de inläggen. Och det är ju min bästa för att då, och så vill jag jobba helst med kunder över på helårsbasis. Och det är ju jätte, jag är ju jätteprivilegierad nu att jag kan det. Det fattar jag. Det har inte varit lätt att komma dit. Men idag har jag jättestora kunder som köper liksom upplägg för flera hundratusen i stöten och för ett år liksom. Och det är också så att det är en trygghet för att nu har jag ju löner. Alltså jag har ju min egen lön, men jag har ju också Erikas lön som är fortfarande min webbredaktör och jobbar mycket och hjälper mig. Och hon är liksom inte billig. Hon är ju ett proffs. Jag litar ju bara proffs. Jag har ju inte liksom 19-åriga praktikanter, vilket inte behöver vara fel. Det kan man absolut ha. Men när jag anlitar någon vill jag ju ha folk som är bättre än mig, som kan mer än mig. Så jag har ju liksom en superduktig producent som är min webbredaktör och min assistent Charlotte som är min högra hand, hon är så här lärare i grunden, har jobbat med det och med allt vad det ansvar det innebär och idag är hon säljare och driver eget företag också, så att det är liksom jätteduktiga människor, men de ska ju ha lön så att jag måste ju dra in mycket pengar för att få det att snurra, men, och det är ju på ett sätt en stress att jag nu har byggt en blogg som kräver så mycket runt omkring, men det är också så att det är bara då bloggen är rolig för mig. Om jag skulle gå tillbaka till att ligga på en bloggportal, jag tror att jag skulle inte vilja blogga längre då. Så att för mig så behöver det vara den här lite större apparaten. Och sen jobbar jag då med kunder. Så jag har haft dokument alltid, liksom vilka typer av kunder jag inte jobbar med, vad jag inte vill ha för upplägg och vad jag inte vill göra. Så mina säljare vet att de här är ingen idé att ens kolla på. Och sen så, ja, så går de ut och säljer på dem och så försöker vi skapa bra kampanjer som baseras i saker som händer i mitt liv och det tycker jag ju är jätteskönt, men jag vet ju också ibland kan det komma kommentarer, som jag såg någon kommentar någon gång som var så här: allting är bara Klaras liv är sponsrat, hon har en bastu som hon har fått och hon har, så här, men alltså, nej, alltså det är ju tvärtom, alltså, jag köper först bastu, eller jag köper först den här grejen till mitt hem och sen så gör vi ett samarbete Ja, man måste ju fortfarande sköta och får man någonting måste man ju, det kan man ju få ibland för att man ska, då måste man ju förmånsbeskattas för det, allt sånt måste man ju sköta, men alternativet är att man ska sitta och göra reklam för varumärken man inte gillar, som om man inte jobbar själv utåtriktat så får man ju bara göra reklam för det man blir tillfrågad om.
Exakt. Och det är många som är så här, men ska jag våga pitcha in själv? Ja, det är klart du ska, för annars får du ju liksom, annars får du nöja med dig med det du får.
Exakt. Precis.
Du, vi måste tyvärr börja avrunda lite grann. Men ditt bästa bloggtips om man ska antingen liksom känna att man får en ny tändning, jag blev jätteinspirerad av det här, eller om man ska starta, vad är liksom ditt bästa tips? Vad ska man tänka på om man ska ha bloggen som sin primära kanal?
Fundera på, alltså det beror på, om du, vi säger att jag tänker att många av de som lyssnar på den här podden kanske är de som redan har Instagram eller håller på med någonting, de har någon slags plattform redan. Och då kanske man vill helt enkelt starta, men då skulle jag tänka på hur ska den särskilja sig från det man gör? Alltså ska, har man redan en YouTube, vad ska bloggen vara då? Har man en Instagram och vad finns där, vad ska bloggen vara då? Så att den särskiljer sig, så att man inte får den här känslan att man håller på att dubbelposta överallt, att det ska vara samma sak. Mm. Om du har en Instagram som är väldigt snappy och rolig och kortfattad och liksom så här, då kanske bloggen är platsen där du ska breda ut dig, där du ska göra lite mer längre guider, där du ska så att man kan liksom komplettera med det, så att helt enkelt fundera på hur det ska på hela ekosystemet av plattformar som du är aktiv på, hur ska det vara på de olika plattformarna. Och sen så skulle jag ta hjälp av någon som, eller någon, men alltså det finns ju bra program för det också, men så att verkligen åtminstone en snygg banner eller någonting, om du inte kan det själv, att se till att det finns en någon slags grafisk form så att den inte känns för B, för att det känner man ju att det, man, en blogg idag för att funka kan ju inte se ut som en blogg gjorde 2006 med jättesmå bilder som man måste klicka på för att se stort och konstigt teckensnitt och så här, så att det måste man ju ha helt enkelt, det måste vara snygg, det måste vara proffsig, folk har höga krav idag på hur det ska se ut. Och sen så skulle jag börja, alltså det är verkligen problemet, är att man inte, att man tänker för mycket och så börjar man inte, och sen så det är först när man börjar och håller på man märker vad är det som flyger, vilka inlägg är det som funkar, vad är det som driver trafik, vad är det som, och då det är först när man har hållit på ett tag man kan ha något statistiskt underlag och ens titta på, så att det gäller liksom att man kommer igång och inte sitter och väntar på att först ska idén komma och sen ska du sätta igång och göra, utan idén kommer att födas
action,
av...
Action creates clarity, brukar jag säga. Eller det är ett av mina bästa citat.
Det är alltså, jättesant.
I rörelse, det är där det händer.
Ja, och jag brukar tänka att kreativitet är en muskel som växer när man tränar, och då måste man vara kreativ. Du vet, när folk har så här bloggtorka eller som du kallar det för, du kanske är Instagram-tork. Jag tror aldrig någon har fått tillbaka inspirationen av att vara borta, utan... Ja, eller för mig i alla fall så kommer inspirationen av att publicera mig tätt. När jag publicerar mindre så har jag mindre inspiration. Ju mer jag publicerar, desto mer vill jag bara publicera, för att desto mer tankar kommer. Så att hela tiden fortsätta skapa och publicera sig, och då kan man ju utvärdera vad man har gjort, och det är då man kan komma framåt.
Underbart. Tack snälla Klara för att du var med i podden.
Tack för att jag fick vara med.
Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig @lalinda och #weareinfluencers. Vill du ha hjälp med att utveckla din egen influencer business? Gå till lalinda.se/influencer för mer information om hur jag kan hjälpa dig utveckla dina sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.